Välkommen Per.
Tack.
Till podden. Och namnet på den här podden är ju Den Stora. Och nu är det Per Den Stora avsnitt.
Oj, oj, oj. Vilket ansvar som vilar på mina axlar.
Tanken är att jag vill få in ledare. Och du har varit ledare en stor del av ditt liv.
Mm.
En sak som jag tycker är så fint, det är från ett tillfälle vi var i, eller jag var i Haninge med en annan klubb. Och så mötte jag dig nere vid barnbyn. Och så sa vi hej och hälsade. Och så sa du så här: jag tycker att det är så fantastiskt med barngruppen. För att de går in och visar sitt mod. Det är så fantastiskt.
Ja.
Och just ur pedagogiskt perspektiv så är det så här. För att här är det barn som man kör brasiliansk jutsu. Och så det tuffaste kan vara att få tillfälle att visa sitt mod. Och då sa du att går du ut på mattan så har de vunnit över modet.
Eller så är det ju. Så är det. Och det gäller ju vuxna också.
Ja, jo, men att i min yrkesroll som fritidsledare, hur erbjuder man ett tillfälle att ge mod?
Ja, 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 jag fattar.
Och det är inte så ofta man gör det.
Nej.
Men i din roll och i ditt ledarskap, barnen ska bara våga gå ut på mattan.
100%.
Tävla.
100%. Ja, men absolut, det stämmer. Det handlar ju aldrig om, det handlar ju aldrig om att vinna. Bara att utvecklas. Och våga. Bara våga. Vågar man ta ett steg, då vågar man ta två. Och tar man två kan man ta tre. Och sen rullar det på. Absolut.
Men, tror du att det är så att barnen i sig är så trygga med dig som ledare att de känner sig så stötta? Att de kan gå in i den här...
Jag måste ju säga att jag är inte ensam.
Nej, så är det ju. Så är det ju.
Och många bra ledare har det varit genom åren på klubben och är fortfarande många nya och superduktiga ledare. Och så är det ju i alla föreningar, tänker jag. Ideella föreningar ska jag säga. För vi är ju just konkret en ideell förening. Och alla de här ideella föreningarna som finns då i Tyresö och alla förorter speciellt. Jag tänker att de har ju det... tänket liksom.
Och jag har ju faktiskt varit och tränat med dig.
Ja, jag vet.
För många år sedan.
Ja, jag kommer ihåg, du och brorsan.
Ja, och det jag älskade direkt, det var disciplinen. Och jag menar, jag var ju kanske typ så här 21 år gammal. Och körde omkastfotboll. Det är rätt hård disciplin omkastfotboll. Men här var det ju liksom, det var old school. Och jag bara älskade det.
Ja, men jag kommer ihåg när ni körde. Jag kommer ihåg när vi körde lite MMA på den tiden.
Ja.
Kommer jag ihåg. Sen var vi... Och så kommer jag ihåg, jag minns det så väl när vi var inne i storsalen, så körde du med brollan och jävlar vad ni slog på varandra.
Ja, men det...
Kommer du ihåg det? Alltså, och det var ju bara med, när ni körde med varandra som det var liksom, och det kändes att det var nästan liksom, paro! Alltså backa ut liksom, nu får ni fan lugna er här. Det minns jag jätteväl, och ändå, det är klart att ni är bröder och älskar varandra. Och det var, ni körde hårt alltså. Kommer du ihåg det?
Ja, men alltså, jag och min tvillingbrorsa har ju alltid varit hårda mot varandra på något sätt. Med kärlek såklart.
Såklart.
Och vid den åldern, jag tror vi var 16 år, då slutade vi slåss på riktigt. Alltså såhär, egentligen så ströp man någon tills någon gav upp. Eller oh shit, nu forsar det blod någonstans liksom. Men vid den åldern så var det så här: men nu är vi klara. Och då gick vi vidare. Men det var ändå så att vi pushade varandra. Tills vi inte kunde bli pushade mer. Och jag tror jag har kräkts två gånger inom mitt atletiska liv. Och det var en av träningen hos dig. Och sen ett pass med Nogor.
Ja, just det. Ja. Och, jag träffade Nogor häromdagen.
Ja.
Just, ja.
Och du vet, när man inte brottas och har kört något annat, så är det en helt annan typ av fysisk kaliber.
Ja, absolut.
Vi är ändå fostrade till att lyssna på äldre. Jag och min bror. Men att det satt som... Det, alltså, nu är min bror militär också.
Okay,
så han tycker ju om den här lite old school, rak och tydlig, och den pedagogiken.
Klara direktiv.
Ja, och jag har för mig att det är det, du är rätt tydlig med vad du är ute efter.
Ja, alltså det får inte, nu är det brasiliansk jutsu, det får inte vara, jag har ju hållit på med karate på 80-talet och där var det ju liksom en jävla disciplin. Alltså in i helvetes disciplin. Och det var liksom, kunde inte komma in med gin eller bältet felknutet eller något sånt där. Riktigt så är det ju inte på brasseklasserna liksom. Det kan jag inte säga. Men samtidigt, du kan inte hålla på och bete dig störa gruppen, alltså sådana saker. För där är vi ju alltså stenhårda. Det är bara håll käften eller packa och dra liksom.
Vi är också old school. Mm. Och du är old school ledare. Mm. New school, då är det ju att man inte ska svara.
Jaha.
Men jag är ju väldigt, alltså, ja, jag är inte så PK om mig själv. Så jag tycker att det är ditt ordval och din tydlighet.
Ja, det blir ju oftast också, ja, det blir ganska tyst i klassen när man höjer rösten med lite svordomar. Och sen brukar det lugna ner sig och sen kör man på. Så
men det är för att normen är inte vana med det.
Så är det ju.
Och då blir det direkt liksom, någon som sätter standarden.
Här ligger ribban.
Och sen kan de inte heller spara skiten om dig. Så det blir jättesvårt.
Jo, fan. Jag är 61 år.
För jo, man kommer dit för att det är en disciplin.
Ja, men så är det ju. Definitivt. Sen är det ju samtidigt. Sen är det ju också. Alltså du har ju en form av självdisciplin också. Beroende lite på vad du har för mål med det här. Brasiljutse, submission wrestling eller MMA. Eller vad det nu är för disciplin som du vill utöva liksom. Mm. Dels disciplin i klassen, håll käften, lyssna, var respektfull, hjälp istället för själv. Men sen har du ju en egen disciplin. Ska jag verkligen skita i träningen? Ska jag fan ut och springa för att det regnar? Eller ska jag, nej, jag ska fan ut och springa för jag ska tävla om 2 veckor eller 4 veckor. Eller jag måste klippa vikt för jag ska köra minus 65 eller lite sådana grejer också.
Jag har ju flera som har småbarn hos Concrete. För jag tror att det är jätteviktigt för just unga tjejer att lära sig bli...
Ja, absolut. Unga killar också.
Ja, självklart. Mm. Självklart.
Men jag, I'm with you.
Men jag har ju en son också som jag tvingar på söndagar att köra när vikterna var bra. Så att han får lära sig om just den här disciplinen.
Ja.
Men också att känna i sin kropp att så här, vad som gör ont och vad som inte gör ont. Mm. Vad är okej och vad är inte okej.
Mm. Lite och, gränser.
Ja, och det bör man ju lära sig, tror jag, som pappa.
Mm.
Så min son vet ju så här, ja, men vad jag behöver göra för att kunna kontrollera någon i side position.
Mm. Precis.
Och det kan också vara en styrka att avsluta någon. Alltså säga att jag kom och hämtade honom i skolan någon dag. Och så kom det en pedagog som sa så här, kan din son brottas? Och så säger jag, ja men det kan han. För att han... hoppade på en kille här för bara ett tag sedan. Och då så säger han,
gjorde din son det?
Ja.
Mm.
Ja, det var ju inte bra. Men jo, det var jättebra. Ja, men hur då? Ja, men för han avslutade ju att det var 2 av hans kompisar som bråkade. Och då delade han på bråket.
Ah, okay.
Och det är ju, här är ju syftet till varför jag vill att han ska brottas. För att han ska säga, jag kan sära på människor som bråkar. Lugna ner det. Vi ska vara vänner, vi ska spela fotboll, vi ska ha kul. Vi ska inte slåss.
Snyggt.
Och då blir man ju så här stolt som pappa.
Ja, klart.
Ja. Men just att säga, för då har jag också givit ett verktyg till min son att visa ledarskap.
Mm.
Och det är det som jag tycker är så jäkla bra med just Concrete som kör barngrupper.
Mm.
För jag tycker det är så viktigt ur ett helt samhällsperspektiv. Barn behöver den här disciplinen. De behöver också lära sig självförsvar. Men också den här disciplinen för sig själv. Att så här, kontrollera sina känslor i pressade situationer.
Mm. Alltså det kan vara svårt.
Ja, det är även vuxna som har problem med det.
Ja, jag skojar inte.
Men här kommer man ju med en verktygslåda. Mm. Och erbjuder barn. Ja, men ta de här verktygen och jobba med det ur det bästa perspektivet ni kan. Vet du, ska man säga. Coacher som stöttar med det liksom.
Mm. Jo, men så är det. Men jag ska ju säga också, ja, att det kan gå illa om det blir knas som man säger. Men jag kan ha jättesvårt ibland och liksom... lägga band på mig. Inte att det blir vev och sådär. Men jag kan bli jävligt lacka. Så blir det som, då finns det inga verktygslådor för mig att titta i. Alltså förstår vad jag menar va?
Men är det för att din pappa är till en brasiliansk jiu-jitsu-klubb? Mm. Tror du att du hade fått mer verktyg då?
Det tror jag säkert. Absolut. Jag bara tänkte att jag gjorde liksom en liten reflektion på det du sa. Och det kanske är så man ska börja. Att man är yngre och man börjar brottas tidigt eller boxas eller judo eller jiu-jitsu eller vad man än gör. Och så har man den tryggheten med sig. Men många av oss, speciellt vi som är lite äldre nu som växte upp på 60- och 70-talet. Eller 60-talet, jag är född 64 då, men just 70-talet och 80-talet. Då var det bara liksom ut på gården och lek liksom. Mm. Och så fick man lösa det, allting. Och jag vet inte vad jag menar med det. Att det sen att man börjar på med träning och lite andra grejer emellan och sådär. Men jag kan säga handen på hjärtat att det har inte gjort mig lugnare. Inte mig, men det var kanske för att jag inte liksom var sådär purung när jag började. Kanske det gör också.
Ja, men det är ju intressant för att man pratar ju oftast med att man kommer någonstans med ens pappas bagage. Och, sådär.
Mm.
Och att många som, är man född vid 60-talet,
mm.
så det var ju liksom inte så här snack om känslor. Eller,
fanns inte.
Nej. Men nu med den här generationen så handlar det nästan bara om känslor.
Ja, men så jag kramar ju mina söner varje dag.
Ja.
Eller när jag träffar dem.
Ja, men och det jag säger att vi har ju kommit fram längre fram som samhälle att prata om känslor.
Ja, men absolut. Ja. Jag ska säga en sak, jag ska inte outa någon. Men jag har en barndomsvän faktiskt som är den hårdaste. Jag ska inte säga vad han heter. Men alla som lyssnar på det här nu som känner mig vet vem det är. Och han är den hårdaste av de hårdaste. På tal om metamorfoser och förändring så där. När vi smsar varandra, då skickar han hjärtan.
Mm. Det är fint.
Ja, men alltså...
Ja, men det finns...
Ja,
det
och
finns...
det är verkligen... Och det är som du säger, va? Det är förändring, liksom.
Mm. Men jag tror också att det ligger i alltså ledarskapens dans på något sätt.
Mm.
För att om han inte... Om
det, här är en, det här är en ledare av rang också.
Ja, om den här personen inte hade känt att han inte kan ta i din hand i den här dansen. Och att ni får en relationen mm. tillsammans. Då hade du inte han skickat några hjärtan.
Nej, men såklart. Såklart att det är så. Vilka kloka ord.
Ja, men det ligger ju att han, ja. Att han känner sig trygg med dig.
Ja, men det hoppas jag verkligen.
Och jag tror att det är många barn i just den här kommunen som känner sig trygga med dig.
Mm. Och vad glad jag blir när du säger så.
Jo, men alltså det, och jag har nog frågat folk.
Ja, okej.
För att, alltså, men det är för att i mitt liv så har jag mött 1000 pedagoger. Alltså av olika rang, olika mm. slag. Och jag säger alltid att det är först och främst 2-3 personer som jag alltid vill lyfta upp. Och då är det du och Andreas Enrange.
Ja.
Och nu ser ni båda i Tyresö individer och legender i Tyresö.
Nej, det vet jag inte.
Jo, ja, men alltså, ni är ju legender i Tyresö. Oavsett om du tycker det, så är det så. Ja. Men det är ju också för att ni är fantastiska pedagoger. Och båda är väldigt raka med sina grejer.
Mm.
Det är därför jag säger att Per måste vara med i min ledarskapspodd.
Ja. Jag blir jätteglad när du frågade.
Ja, men för att, och det är, så här, det är ju inte så ofta man lyfter upp ledare och lyfter upp att den pedagogiken du har haft, mm. även om den är rak och kanske inte dagens PK-ledarskap,
nej,
så har den gynnat massa ungdomar och massa barn.
Ja, alltså jag blir jätteglad när du säger det och jag hoppas verkligen att någonting av det som vi har gjort, jag säger vi på klubben och även alla andra föreningar i Tyresö, att det har liksom ja, förändrat någon eller att det har blivit liksom positivt av det. Det hoppas jag verkligen. För andra människor, absolut.
Ja, och det har jag fått kvitton av. Det brukar man alltid prata om i fritidssvängen. Och du vet ju det.
Mm.
Att ja, men om jag får en person som säger någonting till mig som jag har liksom arbetat in. Då är det ett kvitto på att den här personen har förstått och repeterat det till mig på något sätt. Mm. Och det är ett kvitto. Här hade en kollega, eller inte kollega, men hon jobbar på Nyboda skola. Sina barn har börjat brottas. Det här är ju fantastiskt. Och jag säger, men hur kommer det sig att inte du har provat? Ja, men jag har ju det här. Ja, men vet du, det är okej. Man kan ha sina skavanker. Och det känns som att alla som brottas i något sätt har ju sina problem.
Absolut.
Alltså det är så här, det är någon som inte har diskbrock liksom.
det går fort att få det.
Ja, men man behöver liksom. Vi säger att jag har ju ett sabbat knä.
Mm.
Och jag vill ju verkligen komma tillbaka. Men det får jag får komma tillbaka inom sin tid.
Och i din takt?
I min takt. Och med grejen är att jag älskar gemenskapen.
Mm.
Och gemenskapen är för mig jätteviktig. Och jag tror att den är också jätteviktig för dagens barn.
Mm.
Att just komma till en klubb där i disciplin, men främst gemenskapen.
Mm.
Den familjära gemenskapen. Ibland är det också svårt att lämna över ens fostran till någon annan.
Mm.
Jag har inget problem med det.
Nej, alltså, jag förstår. Nej, ja, jag fattar.
Men det blir ju också så här, i din roll och i ledarna som finns i din klubb, som också finns i andra klubbar såklart. Men jag har inte en erfarenhet av så många andra klubbar.
Men det är nog ganska homogent,
ja.
Tror jag, i sådana här ideella föreningar.
Ja, men jag tänker att du om någon är ju rätt person att säga hur det kan vara i andra klubbar. Du känner ju ändå folk i den här världen.
Mm, absolut. Jo, och det kan jag också säga. Min erfarenhet, och jag har hållit på, jag har drivit, liksom, jag kan säga så här, jag och Abbas startade klubben, det är 17 år sedan, 2007. Och jag har ju varit runt, ja, jättemånga ställen i Sverige, och varit i Brasilien och jag har varit runt lite i Europa så där, och varit på Färöarna och varit på massa ställen. Och jag skulle nog säga att de nästan alla jiu-jitsu-klubbar är lika liksom.
Vad tror du att grundstommen är för att alla är lika?
Vilken bra fråga.
Alltså jag tänker ju när Gracie-familjen tog den till Kalifornien. Det kom ut som ett familjekoncept.
Definitivt. Definitivt. Och det kanske är det som har på något sätt sitter i väggarna.
Mm.
Men jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Men det är som du säger att man får i de, alltså, nästan alla klubbar man kommer in på så är det en familjekänsla. Och jag vet inte om det är för att man i blod och tårar och svett som man liksom på något sätt, jag menar jag kan ju säga, jag var med om flera gånger vuxna på klubben som gråter för att någon gör sig illa och så får man dåligt samvete och så är man, blir man ledsen för den här personen som ändå förstår spelets regler. Och så blir så ledsen så att man gråter. Då är man ju liksom, då är man ju jävligt nära varandra. Att man kan liksom gråta eller man kan visa de här jättekänslorna. Och det här händer. Jag ska säga, det var inte alls många veckor sedan en sån här situation hände på klubben. Att en av mycket god vän till mig också, som grät. Det uppstod en situation. Och det kan man bara göra med folk som är nära då.
Men jag tror också att det blir så nära.
Ja, men jag tror att det är det här i kampen och blodet och svetten. Och att man liksom, man kämpar tillsammans och man backar varandra och man coachar och man hjälper. Och sen är det ju också det här, till exempel om du och jag, Alex, som vi kör. Ju duktigare du blir, desto duktigare blir jag. Och ju duktigare jag blir, desto duktigare kommer den här personen bli. Mm. Och ju duktigare den personen blir, desto duktigare kommer du bli.
Det är någon sån här universal balans.
Ja, nej, men förstå vad jag menar, va? Jag vet inte. Och sen är, jag vet inte. Men just den här familjekänslan, den tycker jag finns på alla klubbar. Liksom, som, i alla fall som jag har fått möjlighet att hänga på och träna lite och rulla och sådär. Jag kan nog... Jag kan inte minnas någon klubb som jag har kommit in på som det har varit en icke-familjär stämning. Inte i Sverige i alla fall då. Så var det inte i Brasilien. Och några andra ställen i Europa så där då. Jag kan inte minnas att jag upplevt det någon. Och varför det är så, det kan jag inte svara.
Nej.
Kanske har med det där blod och tårar.
Ja, men jag tror att om man delar intima saker, alltså det behöver inte vara... Jag tror lyssnarna förstår vad jag menar.
Ja.
Men det, delar man någonting så här så intimt med någon så blir det att det, man vill ju inte skada någon annan.
Absolut aldrig.
Men man vill fortfarande göra det bästa man kan.
Ja, man vill ju dra ut dem.
Ja.
Alltså klappar du inte så kommer de ju, då kommer du ju somna.
Då går, eller går sönder.
Eller går sönder, och det händer också. Och ibland är det ju också, det är ju inte så att man drar ett lås för att man är korkad, för ibland kan man koppla och känna att den sitter och så väntar man med att dra och så tänker man så här, varför klappar de inte? Och då har det visat sig efter då när skadan har skett att den här personen har tänkt så här, nej men vad fan, jag trodde jag skulle ta mig ur. Så att, och då har det funnits liksom även en utmaning i dels att först koppla låset och försöka sätta det för den ena. Och för den andra så har utmaningen då blivit att personen försöker ta sig ur. Den vet att den ska klappa. Men man kan känna så här, men den där sitter nog inte så jävla bra. Så jag tar mig fan ur. Och plapp. Och så blir det en sån här grej att ligamenten går eller att man fastnar på något. Och det är ganska vanligt. Och då blir man ju ledsen när man drar en sån grej och den här personen menar på att nej, men det är ingen, jag fattar, jag skulle ha klappat. Mm. Men jag försökte ta mig ur.
Alltså nu är jag ju fortfarande white belt.
Okej. Hur många år har du tränat?
jag har ju kört 3.
Ja.
Men jag hade ju önskat att jag, mitt mål var ju faktiskt att tävla nu i år.
Ja.
Men så drog ju jag en sena i överknät.
Mm, det var tejpa.
Ja, eller I wish. Men så det var ju mitt mål.
Ja.
För att man får alltid höra att tävling är ju som 6 månaders träning.
Ja.
Eller, det är ett vanligt argument man får höra.
Jag har använt det flera gånger också. Och sådär. Får jag fylla i bara? Som jag ser på det. Det är inte 6 månaders träning. Det är det absolut inte. För du måste göra tiden på matta. Du måste göra. Men det är att du förstår varför de som håller passen försöker få dig att nöta och ta dig bort från en position i 4 veckor. Och det är det värsta du vet. Och du förstår inte varför du måste göra det här. Att du, vad fan, jag lär mig ingenting här. Jag lär mig absolut ingenting. Jag ska bara ta mig bort från side position. Varför håller jag på med det här? Tills man tävlar. Då är det liksom gånger 1000.
Ja,
adrenalin, nervositet. Och muskler. Okej, nu förstår jag. Aha, nu fattar jag varför de håller på och tjatar om den här side position. Eller vad det nu är för position. Det är det man lär sig när man börjar tävla. Då förstår man hur viktiga de här drillarna, den egna disciplinen. Helt plötsligt så förstår du hur viktigt allt du gör på passet är. Sen kan du vara en halvcool tjone liksom eller något och komma in och high-fiva och rulla och tycka det är nice. Det är inget fel i det. Men vill man tävla och så, då lär man sig ganska fort vad det är som behövs tränas på.
Så är det.
Och så får man inte slarva med det. Liksom.
Men det är väl grunder. Alltså,
100%.
Är man bra på... Alltså,
100%.
Jag vet inte vem det är, men jag tror det var... vad heter han? Kung Fu-killen.
Bruce Lee.
Bruce Lee. Så, och jag tror... Alltså, citerar mig inte rätt här nu. Men han sa någon så här... Jag är inte rädd för den som kan 1000 sparkar. Jag är den som kan 1 spark jävligt bra.
Ja, men så är det. Så är det. Så det säger man i jutsun också. Man är inte rädd för den med 1000 tekniker. Man är rädd för den med 1 teknik som sitter varje gång.
Mm.
Och det finns ju sådana spelare. Boys Grace och... De använder den på alla.
Ja, men alltså funkar det så funkar det ju.
Ja, definitivt va. Så att det är mycket sanning i det.
Men, och det jag tänker på att när man väl tävlar, vilket var mitt mål. Och nu vet jag inte om jag någonsin kommer tävla.
Det är klart du kommer. Vad menar du?
Jo, alltså jag vet inte.
Nej, jag förstår inte vad du menar.
Nej. Vi får se i framtiden.
Nej, men vad menar du?
Ja, men alltså, jag vet inte hur bra mitt knä kommer bli. Och nu...
Nej, men då får du tänka så här. Okej, jag tejpar knät. Sen går man in och så gör man det man kan med knät. Fastnar man så klappar man. För att ingen någonsin i världshistorien kommer kliva in på mattan. Bästa toppkonditionen. Bästa teknikerna. Bästa gameplanen. Bästa strategin. Bästa coacherna. Bästa bla bla bla. Det kommer inte hända. In på mattan och se vad som händer. Fastnar du så klappar du. Nästa match. Okej, det här hände. Jag ska gå med det andra knät fram för jag fastnar och då får jag ont. Okej, jag byter sida. Busenkelt.
Ja, säger pedagogen.
Nej, men det jag menar, det är bara tejpa och köra liksom.
Ja.
Fastnar du så klappar du.
Ja, men det är ju bra. Alltså, klappa är ju bra.
Ja, men klappa är superbra. Hur ska du annars lära dig? Annars kommer du gå med brutna fotleder, armbåge, axlarna kommer att vara trasiga, knäna kommer att vara trasiga.
Och diskbråk.
Ja, men och hela... Ja,
så, hela fadderullan.
Ja, hela fadderullan. Det är klart man måste klappa.
Men
på klubben.
Jo, men hur,
klubben klappar man.
Men hur coachar man det flowet? Alltså, för flow är ju ett mantra i BJJ.
Mm.
Och jag älskar ju det när man hamnar i ett flow med någon bra jävel. Liksom. Mm. Men hur får man det pedagogiskt till att folk ska förstå att det här i ett rull så är ju... Ja, alltså nu är du legendaren och jag är novisen. Det är så här, hur lär man ut ett flow? Alltså hur får man det som koncept hos någon som är ny?
Alltså det, jag tror så här. Är du vitbälte, då ska du träna och tävla som ett vitbälte. Är du blåbälte så tränar du med den erfarenheten från vitbältet. Sen tränar du och tävlar som blåbälte. Är du lila bälte så tränar du med erfarenheten från blåbältet och vitbältet. Och sen tränar du och tävlar som ett lila bälte. Och så vidare. För att det, och få ett flow. Alltså det, allting handlar om tid på mattan. Ju mer du är där, ju mer du rullar och ju mer du sparrar och tränar, desto bättre blir det. Och sen kan man säga flow, du kan ha två som inte musklar på en träning.
Mm.
Alltså när det är sparring, det är teknisk sparring. Och då får du ett flow, för att då är det inte någon som ligger och blåhåller och bara nu jävlar ska du klappa ut någon. Nej, utan då byter man positioner och man har kanske sån instruktion från instruktören och ska byta snabba positioner. Var inte mer än 3 sekunder i varje position och sen byter du. Då kan du få ett flow. Men oftast de första 10, 15, 20 matcherna man går. Blåbälte, eller vitbälte, blåbälte, lilla bälte. Det är en jävla massa muskler och nervositet. Och det är så jävla mycket som händer i skallen. Och ingen kommer undan. Alltså alla kommer befinna sig där som tävlar. Första gångerna, de första 10, 15 gångerna. Sen när man liksom kanske har gått 40 matcher eller 30 matcher i SV och BJ, och då kan man för då betyder det, då har du hållit på ett tag, sen kommer du möta någon som har hållit på ett tag som är ungefär likvärdig dig i vikt och teknik och tid på mattan och ålder, och ni är ganska jämställda liksom. Då kan du få ett flow, för då har båda en gameplan, man vet ungefär vart man vill och vart man är på väg. Men de första matcherna, det är mycket muskler och nervositet. Och så att, men på träningarna, det är, då kan man ha liksom en uppgift.
Mm.
Till exempel teknisk sparring. 3 sekunder i varje position. Och du ska minst ha 5 positioner under en rond. Då måste du röra dig. Och så börjar man öppna lite dörrar i huvudet sådär. Jaha, titta. Kunde jag göra så? Oj, nu är jag på ryggen.
Det är ju för mig en ny sak.
Ja.
Men nu när jag har varit skadad i snart ett år. Så det är ändå jag har suttit och tittat på videot liksom.
Fast det är nice också.
Ja, men det är det jag kan göra.
Ja, men det ska man göra. Det är ju skitkul att kolla på BJ alltså. Det är ju superhäftigt alltså.
Men jag blir så imponerad. Jag följer en tjej som heter, jag tror hon heter Helena BJJ Girl typ.
Aha, okej. Okay,
Och hon är typ hon har ju liksom bara flygit upp.
Okej.
Okay. Och alltså hon har ju jag tror hon började vid min tid. Ja, nu sitter jag och bara killgissar så här. Men hon är ju nu brunbälte.
Mm.
Och hon vinner ju allt.
Mm.
Men jag blir så imponerad av hennes driv.
Mm.
Och att hon liksom, hon ser en situation och därifrån har möjligheter.
Mm.
Och liksom hennes tankegångar är för mig så här, alltså den här personen imponerar mig väldigt mycket. Och inte bara för att hon är en grym atletisk människa, men att hon har en sån fantastisk driv.
Ja, hon gillar jiu-jitsu.
Mm.
Och hon gör det säkert jävligt mycket. Och sen är hon på en klubb där det är kanske mycket folk i hennes vikt, ålder, nivå.
Mm.
Så att hon får liksom kunna växla upp och växla ner och bli utmanad. Och man växer ju liksom tillsammans i en sån här grupp liksom. Det är det som är grejen. Det är därför man aldrig får. Jobbet blir ju liksom lite, för man går tillbaka till den här ledargrejen.
Mm.
Så är det ju att som instruktör, då måste du ju alltid vara nummer 2. Du kan ju inte vara nummer 1. Du är nummer 2. Annars kommer de andra inte kunna växa.
Nej.
Hänger du med? Mm. Och så är det. Det är lite. Och det ligger ganska mycket i det. För att om du är liksom instruktör och ledare och vill vara nummer 1. Då kan du ju inte leda andra. För att då kommer du ju aldrig tillåta någon annan att utvecklas mer än vad du tillåter. Och vad betyder det? Då betyder det att de som tränar med dig kommer inte bli bättre än dig. Och där du befinner dig. Ja, men om, till exempel om någon kommer och säger till mig så här: ja, Perre, jag skulle vilja byta klubb. Jag skulle vilja börja träna på en annan klubb. För att jag känner att jag vill träna 5 dagar i veckan, 2 pass om dagen. Jag älskar det här.
Mm.
Då, vad är jag då? Är jag en bra ledare som säger nej, men du ska vara kvar på den här klubben för att du behövs här? Eller är jag en dålig ledare då? I min värld så en bra ledare säger så här: ja, det är klart att du ska göra det. Du kommer alltid tillhöra oss.
Mm.
Vad som än händer. Dörren kommer alltid vara öppen. Men ingen här ska ju stå i vägen för din utveckling. Och din dröm och din, vad man nu är efter. För det, och det där tror jag är, det är jävligt tråkigt när folk lämnar och man blir ledsen i hjärtat och sådär. Men någonstans så måste man bara vara tillåtande och säga att absolut. För sen går det 10 år. Vi har ett sånt exempel, en jätteduktig kille på klubben som kommer ner och håller pass nu. Och han kommer alltid tillhöra oss. Han började där. Och han är en av de bästa i Sverige nu. Och han håller pass på klubben nu. Förstår jag menar?
Man har hittat tillbaka till gemenskapen.
Jag menar liksom att står man i vägen för det här och stoppar en sån här kille eller tjej, då kommer de inte utvecklas och så kommer de sluta.
Mm.
Kanske. Eller så skiter de i allting och drar ändå. Istället för att man liksom välkomnar det. Men det är klart, alltså gör det. Absolut. Vi kan inte erbjuda 3 pass om dagen, 5 dagar i veckan. Det är inte en sån klubb.
Nej. Jag hade ett sånt exempel med en amerikansk fotbollsspelare till mig.
Mm.
Som pratade om att byta klubb. Det är ju, många blir arga och ledsna.
Mm.
Och då, det jag sa var att om du tror att det här är rätt val för dig, då måste jag stå bakom dig.
Såklart.
Och det slutade med att nu är han i college. Och, ja.
Det är en bra ledare.
Ja, och förhoppningsvis så blir NFL för den här killen.
Liksom. Ja, men du ser. Vad hade hänt om du hade sagt nej?
Ja, han kanske slutat.
Han kanske hade slutat, ja. Eller så hade han gått runt och tänkt på det och vill vara kanske en bra lagkamrat och en bra polare. Och så hade han skitit i det.
Mm.
Så att, nej, det är ledarskap det där.
Men ibland så måste man inom ledarskapet sätta sig själv åt sidan.
Det är det jag menar. Du kan inte vara nummer 1 när du är ledare. Du måste vara nummer 2. Annars kommer de andra inte växa.
Men så är det ju.
Ganska enkelt.
Det finns ju någon så här... Gräs är inte alltid grönare på andra sidan. Det är grönt om du vattnar det. Det är så Justin Bieber-text.
Ja, men det är precis. Det blir grönt där du vattnar det.
Ja.
Det stämmer. Jag har blivit ledsen många gånger när folk har velat byta klubb och sådär. Men samtidigt tänker jag så här, men vi kan inte erbjuda det här. Ska jag stå i vägen då? Eller ska jag stötta? Och alla gånger det här har hänt. Vi har ju alltså, jag ska säga, vi har 6 SM-guld på klubben. Och sen har vi, jag tror vi har 9 SM-tecken. Eller 10 SM-tecken. Och många av de här som har tagit de här medaljerna, de har gått vidare till andra klubbar. Och jag kan bara känna, för fan, fantastiskt.
Det blir en stolthet för någon annan också.
Ja, men Och man vet ju ändå i hjärtat liksom att den klubben man kommer ifrån från början, så vidare inte liksom blir massa schismer och massa knas och sådär, det kan ju också hända, men där man kommer alltid tillhöra den.
Men det är som när folk flyttar från det området man är uppfostrad i, så man kommer alltid komma därifrån.
Såklart.
Så är det.
Exakt så är det.
Det är ens stomme på något sätt.
Ja, nej men exakt så är det. Exakt så. Att, nej men det tror jag. Man ska vara stöttande situationer.
Grunden i att vara en bra ledare. Att vara stöttande.
Ja, jag hoppas det.
Jag intervjuade ju Per Grape i förra avsnittet.
Mm.
Och han sa någonting som jag tycker är väldigt fint. Det är att man ska vara i människans tjänst.
Mm. Ja, jättefint.
Och det, jag tycker det påminner om ditt ledarskap.
Mm.
Att du säger, ja men jag vill ju att den här personen ska växa. Och då är man ju den här stöttande personen.
Ja, och det här tänker man ju, man tänker att alla, som alla, jag kan ju även se det i min roll som i mitt yrkesliv liksom. Och där har ju lite samma, min enda uppgift är ju att få alla att växa i sina roller och utvecklas. Det gynnar ju bara, eller det gynnar ju allt.
Men det är, jag tror det är om 10 personer i samma grupp och alla tänker att jag är här för att göra det bästa för dig.
Mm.
Och nästa tänker liknande, då blir det att man höjer hela gruppen.
Ja.
Så
ja.
Det blir ju liksom en god cirkel av det.
Mm.
Men det är ju också, det är ju det som är det intressanta i just ledarskap. Om vi har ett bra kollegial grupp eller om vi har en bra förening, så gör saker, om folk slutar tänka jaget och tänker viet, så blir det ju ett, liksom, ett lyft för alla.
Definitivt.
Och det kan ju vara så att i fotbollsklubbar eller vilka klubbar som helst, det blir någon som tänker jaget först.
Mm.
Kanske utvattnas efter ett tag. Det är också svårt, va? Oavsett kategori så tror jag att man måste ha den här gemenskapen.
Mm.
Alla människor söker sig till en gemenskap.
Mm. Men jag tänker på dig, Alex, som spelar fotboll. Jag har ju också spelat fotboll, alltså inte amerikansk fotboll utan vanlig fotboll.
Rundboll.
Rundboll, ja. Jag har spelat rundboll många år i Tyres FF sådär. Vi alla gjorde det på 70-talet och 80-talet. Eller inte 80-talet, men 70-talet i alla fall. Jag har ju liksom... Jag ska ställa en fråga till dig.
Mm.
Du som, alltså en lagsport där man har på en fotbollsplan, på en rundboll, där de 11 stycken i laget. Där är det konkurrens om platserna. Och jag tänker, när man kommer som ny till en sån, hur tas man emot? Tänker man så här, aha, hoppas inte den här snubben är vänsterback eller den här tjejen. Tänker man så, eller för att jag har varit med några gånger på, ja, man kan ta vad som helst, karate eller judo eller brasiliansk eller något. Här tänker man så här, wow, en till att köra med. Fan vad kul. Och jävla vad duktig hon var. Fan vad bra han var. Här kan vi lära oss grejer. Tänker man så. Jag var inte så där superbra i fotboll så att jag behövde aldrig fundera. Jag fick mig sitta på avbyta bänken. Jag behövde aldrig fundera så mycket på det. Men jag menar bara att, hur tänker man om jag är med i laget och så kommer det dit en ny spelare eller två. Blir jag glad och tänker det här är skitbra för laget. Nu kommer vi vinna SM. Eller kommer jag tänka, shit, jag kanske får sitta på bänken. Det är ju inte bra. Nu ska jag liksom göra liksom någonting med hans skor så att han snubblar.
Oj, han blev magsjuk.
Ja.
Nej, men jag har två perspektiv på det här.
Mm.
Så har jag ett perspektiv.
Jag tänkte så här, ledarskap och hur man... Vad är man för ledare då och lyckas peppa någon att satsa på att komma in i laget och sen peppa de som är med i laget och inte får den här snubben att ta deras plats?
Det är det som är...
Det måste ju vara jättesvårt.
Jo, men i vanlig fotboll så vet jag inte riktigt hur konstellationen fungerar.
Där har du 11 spelare.
Jo, men det är inte riktigt... Alltså, jag förstår att du har 3 byten. Men i MKs fotboll, så vi hade ju 30 spelare.
Mm.
Och 11 är på plan i taget. Mm. Alltså från mitt lag. Jag körde ju då offensiv sida som coach.
Mm.
Och då är det så att vid... när det kommer nya spelare, alla är bra på olika sätt.
Mm.
Och... Hur använder jag det i laget? Vi kan säga att vi har två personer som konkurrerar om samma plats.
Mm.
Men den här personen har också ett energibatteri som jag behöver ta vara på. Och vi ser att ena personen är snabbare rakt fram och har mer muskler för att trycka sig inåt i en grupp.
Mm.
Medan den andra personen kanske är mindre och snabbare.
Mm.
Då måste jag som coach och som ledare se de egenskaperna. Och sätta in dem i rätt situationer. Så i MKs fotboll blir det mycket att... Ja, men... I det här draget så kan jag dra det här schackdraget. Men jag kan inte slösa det på det energibatteriet som finns.
Mm.
Jag behöver vara... Alltså det är ju också... huvudtränarens ansvar att ha koll på.
Mm.
Men tar ju stöd av massa undercoacher.
Mm.
Som är liksom... Jag höll på med de som kör running backs. De som tar bollen och så springer de för att få land för att överleva. Liksom. Det var ju min... Så här, men i den här situationen så rekommenderar jag den här personen. att den här personen väger 20 kilo mer än den andra personen. Och vi kommer kunna utan tvekan ta 4 meter.
Mm. Men jag förstår. Mm.
Så, men, och det är det som är också det fina med amerikansk fotboll. Att jag kan justera, oavsett om vi är 45 personer i laget, så kan jag leka med de här olika konstellationerna och fixa rätt person på rätt plats i rätt tid. Men det kan också vara så.
Hur många byten får man göra då?
Hela tiden.
Ja, men det jag menar, det jag menar, absolut. Men om man säger rundboll,
ja.
Jag har lärt mig något nytt här. Kanon! En rundboll, men där slänger man bara in om man ligger under i slutet, eller om man leder med massa höga poäng, så brukar man lufta några bänkvärmare. Och det är det jag menar med att det kan inte vara så lätt att vara coach och ha liksom spelare som vill spela men som inte får spela. Och sen då på något sätt, det är väl en sak om det är så super hög nivå att det är proffs och alla har 10 miljarder på kontot och det, va? De skiter, nej, det gör de inte. Är du spelare så du spelar, då vill du spela. Men till exempel om vi säger division 2 i Sverige.
Och så betalar du för att spela.
Ja. Mm. Och sen då, du som coach ska då liksom på något sätt peppa de här killarna och tjejerna då som sitter på bänken, som är precis att de inte kommer med. Och de vet själva att de gör alla mil, de gör alla drillar, de gör alla träningar, de gör allt som alla gör, men de räcker liksom inte helt till. Och sen har du de som är på planen som är lite nojiga, att de är några är precis på gränsen att de kan bli utbytta. Och sen du, det är det här jag menar, du som coach liksom, hur...
Alltså jag
förstår vad jag menar? Ja, men hur jobbar man med här nere på Jötseklubben? Här är bara, shit... Fan, det där kommer gått. Paro, stopp, vi byter.
Mm.
Pang, och så är det en ny rull. Och då är det ingen som blir skadad.
Ja.
Och sen är alla glada och nöjda. Och så har vi skitkul.
Men,
förstår du vad jag menar? Skillnaden med att vara ledare. För det är ingen lätt sak. Just det här med att du har några spelare på bänken. Och så har du...
Men jag tror det också ligger i...
Jag tänker man kanske inte får den där familjära känslan.
Nej, det så är det ju.
Det, alltså, var det
den utvattnas ju väldigt liksom, fort. Alltså får du en spelare som inte alls är... därför gemenskapen, då går det fort åt skogen. Liksom.
Ja, men jag menar det.
Men jag tror också att det är ur ett perspektiv som förening. Är det elitsatsade förening eller inte? Alltså är det så att...
Draculas bröder.
Ja, men så här, om jag har
22 på plan.
Liksom. Ja, men om jag har skitbra spelare, varför skickar jag inte den till typ en akademi eller någonting? Där den personen kan utvecklas.
Mm.
Och så är vi här för att spela och ha kul. Och då får alla vara med.
Mm.
Så varför ska jag elitsatsa med... min son som tycker bara om att bara få spela fotboll och bara ha kul med sina kompisar.
Men skulle du säga det som... Skulle du säga det, jag frågar dig nu Alex. Skulle du som ledare kunna säga det till en förälder?
Ja.
Att lyssna, din grabb kommer inte bli Henke Larsson. Tyvärr, släpp det. Låt han bara in... Vi kastar in 20 bollar, alla får springa och sparka. Och du sitter och dricker kaffe. Och sen de här tre ska vi satsa på, ja, men, de ska gå vidare,
ja, men det,
säger man det som ledare då?
Alltså det är, jag tror om man är trygg i sin roll och har föräldrar som tror på sina barn och vill ha en
gemensam. Då skulle de inte utsätta dem där för den första början.
Nej, men alltså, då tror jag att man såhär, jag tror många lägger fotbollsmorsan, fotbollsfarsan, att såhär, mitt barn ska bli nya Ronaldo.
Mm.
Men kan inte knyta skorna. Alltså då kanske vi behöver jobba på annat.
Ja.
Men det är ju också grejen att säga, här vill den här personen vara med och spela fotboll. Och det finns ju så här, trappor på hur, när ska vi börja tävla. Nu är det så att, du vet, spelar min son fotboll, han är 10. De vinner ju eller förlorar.
Mm.
Alltså då struntar ju vad vi vuxna säger. De säger, vi vann matchen eller inte.
Ja.
Så att det, men det är också det vuxna perspektivet. Så här, ja, men de spelar för kul, men de tävlar ju också. Och så är det ju med allt. Alltså, oavsett vad vi gör i livet så finns det hierarkier där alltid det är någon som är topp.
Mm.
Men vi kan också främja gemenskapen.
Och, det är det viktigaste.
Ja. Och min son har precis börjat spela fotboll igen.
Rundboll eller?
Rundboll tyvärr.
Ja.
Nej, men han får göra det han vill. Men grejen är att när jag tänker att han ska spela fotboll, han tycker om att spela fotboll, han älskar fotboll. Men vad kan jag göra som förälder? För jag tänker så här, jag ska inte vara coach för min eget barn. Och då skrev jag till han som är ansvarig så här. Kan jag under sommaren erbjuda typ hamburgare för alla? Och få med en större gemenskap i klubben. Så ja, men vi tar det längre fram. Men det är ju någonting som jag vill göra för att gynna gemenskapen. Och att barnen efter matchen kan ta en schysst hamburgare liksom. Mm. Och jag tror att jag alltid varit så.
Det är skitnice.
Ja, men för
det är supernice alltså.
Ja, men för jag tänker alltid gemenskap. Och jag kommer ihåg när jag rullade hos er.
Mm.
Då jobbade jag på gymnasiet. Så hade de massa så här skåp som ska slängas. Då gick ju jag och brorsan med skåpen till din klubb.
De står kvar än.
Ja, men varför ska vi slänga det här?
Ja.
Vi har ju kommunala
vi använder dem.
Verksamheter som behöver de här. Liksom. Varför ska vi slänga dem?
Ja.
Men ni kan ta dem och säga, okej, men fan. Ja, men vi tar dem på ryggen och så bar vi dem.
Ja, men det är de som står på klubben nu. Mm. Används.
Ja, men det handlar ju om gemenskapen. Ja. Jag vill göra någonting för någon annan. Liksom.
Det är bra.
Och bara för att främja att det ska vara positivt. Liksom. Ja.
Nej, men det är helt rätt, helt rätt. Det är väl lite som när man tänker på en restaurang sådär. Ja, vad har vi för något? Ja, det är det här vi serverar. Och det här är vi jävligt bra på.
Ja.
Men jag vill ha något bla bla bla. Jag vill ha, nej men det har vi inte. Vi har det här.
Ja, men du går inte till en pizzeria.
Take it or leave it.
Du går inte till en pizzeria och beställer
Kina mat.
Precis.
Nej, men det är det jag menar. Och det är lite samma sak med en sån här verksamhet. Att vi, det är det här vi erbjuder. Och vi erbjuder 3 dagar i veckan. Eller vad man nu erbjuder. That's it. Och då är det kvalitet på passen. Det är bra instruktörer. Det är bra folk som är där. Vi har jävligt roligt. Men det är 3 dagar i veckan. Det är vad vi mäktar med. Och det är vad vi erbjuder. Och det gör vi med kvalitet.
Mm.
Liksom, vi kan inte göra 15 pass och 20 pass. Och sen det finns ingen som kan hålla passen. Och det är inte vad vi erbjuder.
Tänk om det fanns en brasiliansk gymnasium.
Mm.
Då är det klart att så här, om någon som ska elitsatsa, då måste de ju gå där. Då kan inte vi säga, men vi har ju bara 2 träning i veckan, det går inte. Ja. Utan då gäller det så här, men vi gör det här för er. Hur vill ni göra det? Vi satsar för er, det här för er skull. Men vi rekommenderar att ni gör det här om ni ska nå dit. Alltså det är ju ett ledarskap i sig. Man måste ju vara, det är ju så med barnen också, alltså hemifrån. Mm. Om du satsar på dig själv kortmässigt. Så kommer du missa den långa distansen. Mm. En barn som inte läser nu. Och kanske förhåller sig till Fortnite hela tiden. De förstår inte syftet av att läsa till som är
10 år äldre. Jag fattar. Nej men absolut. Absolut. Visst är det så.
Det här är det vi ska stå på. Och vi måste göra det bästa för dem. Vi ger de bästa förutsättningarna för dem. Och kan inte vi det så måste vi skicka vidare. Och det är det som du har sagt också. Mm. Det är någonting som
det är ingenting man vill. Men samtidigt ska man inte stå i vägen.
Ja, men vi var ju tvungna att göra det.
Ja, jag menar det. För att kan man inte erbjuda den kompetensen och den definitiva kvalitetshöjningen som krävs för att nå de mål som har satts upp. Det kan inte en ideell förening göra. Till en viss grad kanske. Men ja, då är det bara att öppna dörren.
Men det är också är en elitsatsning. Det är också individuella beslut.
Mm.
Och när det är en person som ska så satsa allt de har på en idrott, alltså oavsett idrott, så handlar det ju om att få en omständighet som forslar den här personen åt rätt håll. Då var det ju Theo som ville byta lag sista året. Mm. Han sa att jag vill byta till Täby för att jag kommer få mer passar och bättre film där. För mig var det ett bra argument. Det är klart att han ska lyckas på sitt sätt. Om det är hans väg att gå så backar jag det. Det var inte så omtyckt att jag som tränare backade den tanken. Men som ledare för honom, bara hans perspektiv, så tänkte jag att det är någonting jag måste göra för hans skull. Och det hade jag gjort samma för andra också.
Mm.
Där är ju också att han gick på en skola som heter RIG, där Andreas Enrich jobbar.
Mm.
Och där får de bästa förutsättningarna i hela Sverige. För att bli den bästa omgångsfotbollsspelaren som de går. Och de bodde ju där liksom. Mm. Och så var de i vår klubb. Och vår klubb är bara en liten del av deras liv.
Mm.
Men det är också den gemenskapen som de hade. Och så jag kunde bara främja den delen av gemenskapen.
Mm, ja, precis. Ja.
Jag skulle inte kunna få honom själv till college.
Precis. Nej, men så är det. Och då, men absolut. Det där det är så det ska funka. Det är smarta ledare som tänker liksom utveckling. Folk ska växa. Och de ska inte hållas kvar och tryckas ner. de ska släppas och växa liksom. Det är ju som ens egna barn. De ska ju liksom ut och växa liksom.
Men det är som, det finns en, så här, en jämförelse med att man har en fågel i handen.
Mm.
Klämmer du, håller i fågeln för hårt så dör den ju.
Mm.
Och har du öppen hand så väljer fågeln att flyga iväg eller stanna kvar.
Mm. Ja, och, precis.
Och det är ju en trygghetskänsla.
Mm.
Och då om fågeln flyger iväg och kommer tillbaka om senare, då är det för att den känner sig trygg.
Såklart. Och då har det ju varit någonting bra från början som har fastnat. Mm. Och det tror jag, så är det på de flesta sådana. Ideella föreningar ska jag säga. Jag gillar ju det konceptet. Att ingen får betalt och man är där för att man vill.
Mm.
Och det kan ju vara jobbigt ibland och sådär. Och man blir lite sliten. Jag känner ju själv att nu håller jag ju på att backa ut lite från. Jag är ju mest nere bara och rullar nu.
Lyx alltså.
Ja, alltså det är alltså,
lite. Du är ändå många år i tjänst för människan.
Jo, tycker jag.
Alltså man ser det på det perspektivet.
Ja, jo. Men som sagt, så nu är jag mest nere bara och rullar. Och vi boxas väl lite också. Så där gjorde vi här igår. I söndags i alla fall, ja.
Det var måndag igår.
Jag är nere och mysrullar bara och försöker vara sådär. Mm. Och ha trevligt och ha roligt liksom. Men ideella verksamheter, det tror jag på. För det är eldsjälar och det finns alltid en tanke. Man kanske kommer från, man har någonting med sig i bagaget och så vill man på något sätt göra det bättre för någon annan. Det finns ingen kommersiell tanke eller att jag ska tjäna pengar eller att jag måste. Utan man är där liksom av en annan anledning.
Det är inte så mycket pengar att tjäna ändå.
Finns ingen pengar. Alltså inte i jutsen än då. För det är liksom det är sån, MMA finns det ju. Och sådana här, för de här riktiga supernamnen. Och det är absolut. Och säkert i vissa submission wrestling tävlingar och sådär. Finns det ju prispengar och ja, man får
men
pengar.
Men inte i Sverige kanske?
Nej, inte i Sverige. Det kommer kanske. Men i jutsen, brassjutsen vet jag inte. Alltså Hur mycket pengar finns i Sverige? Det är svårt. Det är svårt att driva en klubb i Sverige kommersiellt.
Mm.
Och få det att gå runt med hyra och personalavgifter. Du kan ju inte vara själv. Det ska ju städas och det ska ju liksom fixas och träna och pass och barnklasser och administration och revisor. Alltså det är en jädra apparat. Och även driva ett ideellt företag eller en förening. Det är fortfarande en näringsidkare.
Mm.
Och det ska liksom, vi behöver ju en revisor och det är ett jävla arbete. Du kan ju tänka hur det är när du har utgifter och du ska försöka samtidigt betala en egen hyra och du har familj kanske och sådär. Så att det är inte så jädra lätt alltså. Jag kan inte riktigt se det.
Sveriges föreningsliv har ju alltid varit på ryggen av eldsjälar.
Absolut.
Och det är svårt idag få eldsjälar.
Mm.
För i många fall så föreningslivet då, om man vill ha en yngre person som tränare till exempel.
Mm.
Så är första frågan hur mycket pengar den får.
Mm.
Och både din generation och min generation tänker att vi gör det för någon annan.
Ja, vi får inte en spänn liksom.
Nej. Mm. Vi är glada. Det är okej. Vi köper det.
Ja. Men samtidigt kan jag säga också lite. Så talar emot mig själv lite det här med eldsjälar. Va? För de brinner upp. Och det är bara så. Sen en del håller längre och en del håller kortare tid. Hårdrar man det lite. Att har du en tränare som med arvode då, eller som du avlönar. Då kan du ställa krav.
Ja, men så är det.
Ja, det där är svårt. Men för mig funkar det ideella. Jag gillar det. Men samtidigt ska man bedriva en verksamhet som man vill ska växa och det ska frodas och allt det här. Då kanske inte de här eldsjälarna alltid räcker till. Eftersom de har också ett liv på sidan. Mm. Familj, barn, det kan vara jobb, andra intressen. Och sen då kan man brinna upp.
Det är nog lätt att brinna upp.
Ja, det händer. Ja. Det händer ju definitivt. Liksom.
Det är ju tufft också, alltid vara den som ställer upp.
Ja, alltså, så blir det ju. Det är alltid samma personer när det ska städas, när det ska flyttas, man ska bära mattor, hålla pass, rycka in på extra pass när någon är sjuk, och åka iväg på tävlingar, coacha. Och det är oftast alltid samma personer. Va? Och det är väl lite så de här föreningarna tyvärr drivs.
Mm.
Men det är ju liksom baksidan på den här ideella verksamheten med eldsjälar samtidigt som den är jävligt bra.
Mm.
För att då finns det inget kommersiellt intresse att man ska tjäna pengar på dem som kommer ner, utan man tänker att okej, varenda krona som kommer in på den här medlemsavgiften, den går till hyran.
Mm.
Eller till någonting annat som gynnar föreningen, inte mig. Så att jag är ju här av en annan anledning. Det är för att den här lilla killen eller tjejen som kanske inte har en farsa eller morsa som orkar eller har möjlighet att erbjuda det här som föreningslivet gör. Aktivitet, andra vuxna, flera barn, nya kompisar, nya lärdomar. Vad är viktigt i livet? Backa varandra. Prata inte skit. Alltså du vet.
Men det är ju också det som...
Finns ju sånt, du vet.
Ja, men det är därför jag också ville ha det här. För att det är en del av ditt ledarskap. Föreningar, alla föreningar är inte likadana. Och jag har ändå varit på många föreningar.
Mm.
Och det är dig och Andreas som jag håller högst. Och jag har ändå träffat hundratals, om inte tusentals ledare.
Ja, glad jag blir. Kul att höra.
Ja, men det är för mig... Alltså jag är ju jättetacksam att jag bor i Tyresö då. För de bästa ledarna jag har träffat, och jag har ändå varit med på många ställen. De här två verkligen brinner för det de gör. Man märker det rent pedagogiskt, hur man förhåller sig, alltså kroppsmässigt, och hur man pekar, hur man alltså hur språket är, och alltså bara energin är tydlig. Och jag tycker ju om när folk kommer med en bra energi och ett glöd, och för det blir ju så att det är en energi som är positiv, den ger andra positiv energi,
smittar av sig.
Men det är också det som är nackdelen med om det är en eldsjäl. Förr eller senare så glöden kanske aldrig ens går ut. Men det ibland går på sparlåga.
Mm.
Jag vet att det är många som är eldsjälar. Ledarskap är ju en typ av... Eldsjälar i sig är en personlighet i föreningslivet som vi behöver. För att det ska vara en bra gemenskap, en bra grupp att komma till. De här ledarna behövs lyftas.
Ja, och sen samtidigt så även om det inte alltid kommer... vara eldsjälar som driver klubben vidare, så behövs det eldsjälar som startar upp föreningar och klubbar och innebandy och vad det nu kan vara, schackklubbar, alltså whatever,
you name it
ja. Va? Men det måste vara någon som har den där visionen och den där tanken att fan, vi måste starta någonting här, vi måste göra någonting någonting som man brinner för. Då är det lätt att göra det. Men då krävs det en eldsjäl. Om man ska kliva in i det utan några mavros liksom. Alltså inga cash. Och köra ideellt. Så eldsjälar behövs ju också. Men samtidigt så man brinner ju upp. Förr eller senare.
Ja, alltså det, så är det ju.
Ja.
Man har bara en viss typ av eld.
Ja, men man gör det. Man tar på sig mycket, oftast folk som är eldsjälar, lite, kanske lite till mig själv då, det är ju att man tar på sig mycket och själv liksom, och så tror man inte att någon annan kommer fixa det. Och då gör man det också, så gör man det, och sen ju aktivare liksom den aktive blir, desto passivare blir den passive. Och då istället väljer folk för att kliva fram, så kliver de bak. Och då kommer då den här personen då, lite som jag är lagd, försöka fixa allting själv och drar i alla trådar och ringer och fixar och donar och grejer. Och det funkar ju liksom ett par år, 17 ungefär. Och sen, ja, men det är som att man bränner upp sig själv. Och sen kan man inte liksom backa ut och titta in och se sig själv i den situationen. För att man har varit där så länge och man är där och man tror att det här är din identitet, och det här är du är den där kampsportsgubben, eller du är den där basistgubben, eller du är den där som kan gubben sådär liksom.
Ja.
Det är väl kanske lite i ett nötskal kanske.
Men det där är ju vanligt i människor slutar spela klubb, alltså lagidrott, eller man skiljer sig från sin gemenskap, för då har man en identitet som coach eller som instruktör eller vad som helst. Och så avbryter man det. Så det finns studier på det som visar att det är så många jag vet inte om det är både män och kvinnor, men att det är en grupp som hamnar i depression för att de inte vet vem de är längre.
Ja, så, det är jättevanligt.
Ja, men, och det är ju en psykisk ohälsa.
Ja, men det där tror jag är jättevanligt. Att man identifierar sig. Vem blir man när man slutar? Mm. Så att det där tror jag, ja precis, det där det är absolut. Men det är samtidigt när man väl kommer ur hur det nu går till och vad det händer. Det kan vara vad som helst, man slutar spela i någon band eller man slutar på någon klubb eller något. Men efter ett tag sen så landar man på fötterna och man kan titta in, backa bandet lite och titta på vad man har gjort och varför man har gjort det. Och kan ändå känna vissa grejer, så här, men det där var jävligt bra, det där var jävligt kul och fan vad roligt det där var. Och det där var lite jobbigt, men så jag tror att man landar nog på fötterna.
Förr eller senare,
men det är som du säger, att man blir liksom den där identiteten.
Bevisligen så. Jag tycker vi ska försöka runda av. Jag vill bara avsluta med att oavsett identitet så kommer det vara för mig och för många andra en fantastisk ledare.
Ja, tack.
Och oavsett om du är professor eller basist.
Ja, nej, glad musikant.
Precis, och då kommer du alltid vara den här ledaren. Mm.
Ja, men det är cool.
Så att det är också den identitet du kan ta med dig hela tiden.
Ja, cool. Tack.
Tack för att du var här och spelade in Per den Stores avsnitt.
Ja, tack för att jag fick komma. Tack.
Grön. Själv. Det är helt min alltså.
Nej, det var jättetrevligt.